Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkomna till Skönhetspodden!
Jag heter Annie Schöpegran.
Och jag heter Maria Ahlgren.
Och jag är typ överpepp på det här avsnittet.
Det är så jäkla roligt. Detta är till och med ett bonusavsnitt.
Ja, jag vet.
För att vi bara, det är så kul att vara tillbaka i poddstudion igen. Och det finns ibland så mycket man vill säga.
Exakt. Och vi vill ju verkligen lista 10-talets bästa produkter.
Mm. De här ikonprodukterna som är liksom på beauty bucket listan här i livet.
Och som vi kommer ha med oss nu in i 20-talet.
Ja. För game changers.
Mm.
De som skriver om skönhetens historia.
Ja, och det måste man ju ändå säga om 10-talet. Att det skrevs ju en del skönhetshistoria.
Ja.
Det var ju lite då som skönhet blev ett intresse som det var okej att ha.
Ja, att det blev, dels att det blev liksom accepterat som vilket specialintresse som helst.
Mm.
Men också liksom hela det här communityt som skönhet skapar under 10-talet. Alltså jag tänkte faktiskt på det i morse, att vilken så här ynnest att ha fått vara med som skönhetsjournalist och skönhetsredaktör liksom under 10-talet.
Exakt.
Det var ju aldrig tråkigt.
Nej, det var det ju verkligen inte.
It was a hell of a ride. Jag kan inte minnas att det var så mycket som hände på 00-talet, men det var det kanske.
Nej, jag började ju som mossigare. Jag började som skönhetsredaktör 2008. Och sen 2010 då var jag faktiskt skönhetsredaktör på Glamour. Ja, och sen Veckorevyn blev jag. Och sen 2011 började jag på Style By som skönhetsredaktör.
Före 2011 som Style By kom?
Ja.
Wow, den känns fortfarande mycket, den känns så ny och fräsch.
Den är ju börjar bli gammal.
Ja, den börjar bli, den är ju för tusen snart tonåring.
Tweening.
Men, och min, nu ska vi se hur min resa var. Jag flyttade ju tillbaka till Sverige från Japan. Det var slutet av 2010.
Mm.
Och de åren var ju så extremt formande för mig och mitt skönhetsintresse såklart. Mm. Men så flyttade jag tillbaka och 2011 så blev jag skönhetsredaktör på Bonn. Och det var nog din man ju som hade viskat i chefredaktörens öra, tror jag.
Ja.
Och sen jobbade jag med L och var digital skönhetsredaktör där. Och sen Damernas Värld 2015 och framåt.
Mm.
Så att man har ju liksom varit med på, verkligen på den resan. Och att det kändes lite, kan du hålla med om det? Att det kändes som att 10-talet började ganska mycket med ett make-up-fokus.
Mm.
Och man pratade mycket om så här läppstiftsekonomi och nagellacksekonomi.
Åh gud, det var så mycket med naglarna då.
Ja, det var så mycket med naglarna. Och gellacket kom 2010. Revolutionerade livet, typ, för oss kvinnor på många sätt. Men sen att fokus skiftade mot hudvård någonstans i mitten där. Lite innan.
Ja, verkligen. Mm. Och så har det varit otroligt mycket fokus på hud. Mm. Men vi, nu ska vi ju lista allt möjligt. Ja, och allt möjligt är det på den här listan.
Det är en,
och vi, gott att blanda. Vi har försökt hålla oss till 10, men vi lovar också några bubblar.
Det var det blå bubblare. Men 10 ikoniska produkter från 10-talet som man måste prova minst en gång.
Okej, vi börjar. Nummer 1.
Du.
Olaplex.
Ja. Vilken jävla game changer det var.
Ja.
2014 tror jag det var den kom. Eller var det 2015? Nej, 2014 var det va? Kanske 15. Skitsamma. Ja. Den hamnade ju, och det är ju alltså en... började med en salongsbehandling som kunde reparera skadade bindningar in i hårstrått.
Exakt.
Och applicerades det i håret i samband med blekning eller färgning så bromsade man det här, de här att bryta bindningarna som man normalt gör.
Exakt, vilket gjorde att man kunde kanske bleka lite mer aggressivt. Så. Jag måste faktiskt säga att nu för tiden så tycker jag att schampot och balsamet och håroljan är de absolut bästa.
Mm.
Det kanske också är lite för mitt hår inte har, det är lite mer torrare än vad det faktiskt är liksom kemiskt skadat.
Mm.
Men ja, så det började ju med en, liksom, en behandling som man gjorde på salong. Och sen så blev det som en hemmabehandling som man gjorde typ som en extra hårinpackning.
Precis, typ var med, alltså mellan salongsbehandlingar.
Ja, och sen har det blivit massa, ynglat av så blivit massa andra produkter. Yes. Och sen har det ju också, nu vet jag inte riktigt hur det är det, men det fick ju väldigt många kopior.
Oh ja.
Så jag tror att det har ju varit någon sån här stämning med L'Oreal och så.
Ja, där blev det ju verkligen, där var det ju en konflikt. Men trots det så har ju, det finns ju plexprodukter från nästan alla hårvarumärken.
Ja.
Just det där att man kallar det plex. Mm. Bella plex och...
Mm.
Ja, vad finns det mer för några? Alla skulle ju ha liksom den här typen av produkt.
Exakt.
Men Olaplex får man ju verkligen säga är originalet. Mm. Och det lanserades ju med buller och bång när Kim Kardashian gick från mörk till blekt blondin på en vecka.
Mm.
Var det peruk eller var det hennes hår?
Jag tror att det var hennes hår. Vi har ju haft hennes hårstylist, han som typ utförde den blonderingen i podden.
Chris Appleton.
Okej, vi rasslar vidare. Revitalash.
Ja.
Som man ska vara petig lanserades 2009 tror jag. Men...
Nej, den kom faktiskt 2006. Däremot så 2009 så kom Revita Brow.
Ja. Men det har ju varit väldigt mycket fokus bryn under 2010-tal och fransar.
Väldigt mycket bryn och fransar.
Ja.
Och more is more av båda.
Exakt.
Så att det började väl puttra lite på 00-talet kring de här fransnäringarna med Latisse som ju användes i USA. Det är ju utskrivet läkemedel.
Ja.
Och sen kom ju då Revitalash och de här och sen... Även näringsprodukter för brynen.
Ja, men det har ju varit en del kontroverser också kring de här fransnäringarna framförallt, inte brynnäringarna. Men det har ju visat sig inte riktigt stämma att Läkemedelsverket fick ju fel där.
Mm.
Så nu är ju det är ju originalformulan som finns.
Ja, så att den som heter Revitalash eller Revitabrow Advanced, det är originalformulan.
Mm. Som ju faktiskt är helt jäkla amazing.
Alltså den är helt fantastisk. Mm. Jag tror den som brynnäring så det så att man knappt tror det.
Mm.
Det som är som man ska vara beredd på, för nu har jag använt Revita Brow för liksom mellan sommaren och vintern nu då. Mm. Och brynen tog sån jäkla fart, alltså det är riktigt maffiga och fina. Mm. Men nu är ju liksom mina strån i den fasen att nu har de trillat av och liksom går ner i vila. För man fördröjer ju liksom den cykeln. Så nu känner jag mig skallig igen i brynen.
Nej, det ser jättefin ut.
Ja.
Men man har ju mer bryn och fransar nu än vad man hade 2010 i alla fall.
Men jag hade så tunna bryn. Alltså jag ser inte klok ut. Mm. Så här små tunna, dåligt ifyllda bryn. Och kanske lite fransarna var jag rätt intresserad av. Men brynen var eftersatta.
Men apropå bryn så kan vi ju tisa om att Felicia kommer till oss i studion snart och pratar bryn.
Brow Felicia.
Brow Felicia.
Mm.
Okej. Dyson-fönen, supersonic.
Halleluja! Åh! Alltså, var ska man ens börja? Jag tänker att man kan bli så upphetsad av en fön.
Ja, det var ju många som inte trodde det heller när vi började prata om Dyson-fönen för några år sedan. Bara, va? En fön för typ 4 000?
Ja, det är ju inte klokt. Mm. Och det är det ju egentligen inte om det skulle vara en vanlig hårfön.
Ja.
Men den är någonting, den är ju exceptionell. Alltså bara det att den mäter luft, alltså temperaturen.
Mm.
Så jag säger, 20 gånger per sekund. För att säkerställa att den inte liksom går upp i skadliga temperaturer.
Och den är så lätt och smidig att ha att göra med. Ja.
Väger ju ingenting.
Nej.
Så man kan liksom, man kan föna baksidan utan att få kramp i handleden.
Exakt.
Vad tycker du om stylen som kom
Airwrap.
Sen? Airwrap heter
den. Jag tycker att den är bra, verkligen. Mm. Men jag tar ofta fram den gamla hedliga supersonic-fönen.
Mm, jag med.
Faktiskt.
Och man kan bita det i en massa fiffiga munstycken och sånt där.
Ja.
Men där undrar jag när vi kommer börja se kopior på den lätta hårfönen. För den har ju
men de har väl säkert de jättemycket olika patent.
Så antagligen. Den här lilla motorn som är som en liten... Den är pytteliten.
Mm. Okej. Okay. Mm. Glossier.
Mm.
Alltså känns nästan som att det inte finns något mer 2010-tal än Glossier.
Nej, och det ringar ju liksom in så mycket av det som definierade 10-talet med dels att liksom börja prata om hur vi verkligen ser ut. Att det här med överretuscherade. Det blir liksom en motvikt till det här överretuscherade som förr i tiden fanns i modemagasinen och sen kom in på Instagram. Att man istället liksom visar verklig hud på verkliga personer.
Mm.
Inte bara modeller.
Ja.
Och framförallt community-aspekter.
Exakt. Och det här att det var liksom en sajt först och sen en stark kvinnlig entreprenör i Emily Weiss och sen kom produkterna. Ja.
Vilken var den första glossierprodukten du testade?
Balm.com.
Ja.
Tidigt. Köpte i New York.
Mm.
Och sen var den här liksom lätta, det var ju också en sån här tinted moisturizer som sen nu har jag inte använt den på flera år. Men den var också trevlig när den kom.
Mm.
Men sen rengöringen. Men sen också boybrow är ju liksom...
Alltså boybrow, på tal om brynen innan. För det är ju också så att om 10-talet ska ringas in i typ en ögonprodukt så är det väl de här fibermaskarorna för brynen. Och boybrow är ju bäst i klassen.
Ja.
Den är så liten, den här borsten som tar tag i allting.
Ja.
Och jelly cleansern. Sen älskar jag ju doften också.
Mm.
Parfymen.
Ja, här den är så.
Skin scent.
Den är härlig.
Vi gasar vidare och var hamnar vi då?
På Foreo och teknik i badrummet.
Teknik i badrummet. Love it. Och Foreo, de brakade ju liksom in på scenen 2014, och det var ju ett företag som gjorde sexleksaker från början.
Mm.
Av silikon, hygienisk silikon.
Precis. Och därav har de ju lyckats då med det här lite så här, de här otroligt mjuka, liksom, små piggarna.
Och vibrationerna.
Vibrationerna, ja.
Ja, det kan inte misstas var ursprunget är när man känner de vibrationerna. Men,
men de kom in också och gjorde alla rätt. Det fanns ju såna här rengöringsborstar från Clarisonic till exempel. De finns inte riktigt kvar ens längre. De var ju helt enkelt lite för hårda mot huden.
Mm.
Man tyckte det var bra för att man fick ett så här squirky, clean, alltså... Mm.
Det skulle resultat. Rengöra 8 gånger mer än manuell tvätt och sådär.
Men jag menar, behövde man verkligen det? Nej, man behövde något som rengör skonsamt.
Ja. Kommer du ihåg att man skrev, eller man skrev, men det känns som att
vi skrev.
Om just med de här Clarisonicarna, att det var så här, oh, som en eltandborste för huden. Fast, och nu är man så här, fast vad fan, jag vill inte ha en eltandborste för huden.
Nej, verkligen inte.
Hur härligt känns det? Så att när Foreon kom då och liksom var så där mjuk och liksom icke, vad säger man, abrasive.
Mm.
Och man ändå fick den här jätterena känslan och porerna tycktes liksom slurpa ihop sig på minuten. Man blev ju kär.
Ja.
Nu har de ju utvecklats så många gånger sen dess. Mm. Så att nu är det väl Luna 3 tror jag den senaste heter. Exakt. Där det är ju massagefunktioner och sånt också.
Mm, mm.
Men,
och det verkar som att de kommer med mer spännande grejer.
Ja.
Mm. Vi ska ju ha lunch med dem imorgon.
Jag vet, det är väldigt, väldigt spännande.
Mm. Men så här redskap som med mikroström och sånt har ju också varit hett. Och är fortfarande.
Gud ja, och jag tror vi kommer bara se mer av det. Att man vill ha salongsresultat hemma.
Och LED-belysning.
Ja, gud ja. Jag kör ju min new face.
Mm.
Nu är jag på varje dag.
Mm.
Tycker du? Gör det?
Mm.
Ja, men alltså jag tycker ändå det är lite krångligt att tajma. Alltså den är lite, apparaten är ju härlig, men att man ska lägga på den här gelén. Mm. Och den sidan som man inte kör, den slopar upp all gelén, så får man lägga på en ny. Så det går åt väldigt mycket.
Jag tar ju aloe vera gel.
Ja, du gör det, du spar lite pengar. Mm. Jag gjorde ju faktiskt en sån här multibeställning, att jag köpte så här sjukt många geltuber för ett tag sedan, men nu börjar de sina. Det får jag kanske gå över till aloe vera då.
Ja, funkar lika bra. Vi ska gasa vidare till retinol.
10-talet, decenniet när retinol blev folkligt.
Exakt. Det har ju funnits länge.
Mm.
Men det var ju också på 10-talet där den blev liksom lite mer användarvänlig.
Ja.
Jag kommer ihåg bara så typ 2009 när man använde retinol. Mm. Så blev man ju liksom fnasig och röd och torr och, men usch.
Ja, för då var det ju mycket det här att man skulle igenom den här 6 veckors helvetet liksom. Mm. Och sen utvecklades ju nya former av A-vitamin där man kunde få retinolens fördelar men utan den här baksmällan. Mm. Och i Sverige så har vi ett praktexempel med Verso.
Exakt.
Och deras retinol 8.
Mm.
Heter det väl? Heter den retinol 8?
Som effektivare men samtidigt mildare.
Mm.
Och sen har det kommit, Medicate har ju kommit med några fantastiska retinolprodukter.
Ja, Retinoate som ju är en liksom state of art retinoat som ger väldigt hög effekt utan irritation.
Mm.
Men jag kommer ihåg första gången som jag stötte på Verso. Mm. Kommer du ihåg... Mm. Det var faktiskt på Stockholms modevecka när den fortfarande var liksom alive and kicking. Kanske 2013 eller 2014 på modeveckan så hade de ställt ut...
Ja, 2013 tror jag.
Var det?
Ja.
På Dagmar-visningen. Mm. Mm. Så fick man i den här lilla presspåsen. Och då var det ju, jag kommer inte ihåg vilken produkt det var, men det var liksom bara den här supersnygga, monokroma, unisex-produkten... Med en stor siffra på.
Ja.
Men bara, vad är det här?
Ja.
Och så var det liksom utvecklat av Lars Fredriksson då som har en...
Ja, som har det fortfarande.
Ja.
Jag kommer att jag gjorde en intervju med honom. Typ innan nästan den hade släppts produkten.
Som jag liksom jobbar mycket med. Medicinsk hudvård och...
Ja.
Jättespännande.
Mm.
Så retinol som en... Ja, retinol 2.0. 3.0 kanske till och med. Nej. Det blir spännande att se vad som händer på 20-talet.
Ja, verkligen.
Mm.
Beauty food-böckerna.
Är det en ikon vi tar med?
Ja. Det är jag som har skrivit den punkten kan jag säga.
Det är Anjas mest minnesvärda ikon från 10-talet.
Nej, men det var ju under 10-talet man också började prata om beauty from within. Alltså äta sig till bättre hud.
Absolut.
Och det fanns ju ingenting sånt innan nästan.
Nej.
Nej, det var ju obefintligt. Ja, Japan då, det var där du upptäckte det.
Ja. Men nej, här så, var, så pratade man ju aldrig om det sambandet. Och också under 10-talet så kom ju också alla de här snyggt designade tillskotten för skönhet. Som ju letade sig in på Net-a-porter och liksom att det blev del av lifestyle.
Mm.
Med liksom moonjuice, ursnygga pulver, beauty dust och alla de här.
Mm.
Elle McPhersons, där är superdyra elixir.
Mm.
Och de gjorde väl till och med... Oh, alltså det var ju som en hudvårdsprodukt till utseendet liksom. Ja. Och så var det kosttillskott inuti. Så att hela det här beauty from within-segmentet tog liksom klev ju bort från så här hälsokostens foträt, det här birkenstockig-chilla
ja, lite till, så här liksom. Flum och tråkigt.
Ja. Ja, så här örtmögligt liksom. Ja,
exakt.
Till inte high fashion.
Mm. Och inte minst då våra vänner på Reserol, såklart.
Mm.
Som har ju väldigt spännande kosttillskott.
Mm, och väldigt spännande saker på gång också skulle jag tro.
Mm.
Och kollagenet är ju såklart en del av detta också. Jag satt faktiskt igår, och för, när jag skulle preppa inför det här avsnittet. Så satt jag och kollade igenom gamla Vogue-tidningar.
Mm.
Och i en våg, brittisk våg från typ 2011, det är de här riktigt tråkiga classified-sidorna som är längst bak i tidningen. Där det är så här B-märken som köper en åttondel av en sida. Där var ju någon sån här riktigt muggig kollagen-shot liksom.
Ja, det är sant. Ja, det har verkligen kommit in i finrummet.
Det har verkligen kommit in i finrummet. Och kollagen-pulver och shotten.
Mm. Okej, vi går vidare till doft. Nischdofternas decennium. Med, om man ska då ha en doft som symboliserar det här så är det väl Le Labo Santal 33.
Gud ja. Jag vet, folk har ju sagt ibland att det nästan var liksom löjligt i New York för varenda människa doftade likadant. Det var ju en otrolig hype kring just Santal 33.
Ja, jag kommer ihåg också när man kom in på Patriksson för några år sedan. Alltså en PR-byrå här i Stockholm som har väldigt mycket modemärken och en del skönhet också. Där kände man bara Santal 33.
Är det det? Mm. Wow. Men det är ju en fantastisk doft.
Mm, det är det.
Men hela... Liksom hela så här narrativet för doft skrevs ju om under 10-talet från att ha varit att dofter ofta hade modehus som avsändare och kändisarna sen. Mm. Så byggde det ju så mycket på de här klyschorna liksom, kring manligt och kvinnligt och sex. Och liksom, man höll ju på att liksom sätta i halsen. men att det liksom, att doft helt plötsligt så här, man avskrev alla så här, könsattribut.
Exakt.
Man pratar inte riktigt den som det som unisex är hans och hennes, utan det, så här, ja, men det kan vara vem som helst. Liksom.
Exakt.
Att det handlar om dig som individ och vilka doftnoter som du tycker om. Mm.
Och flaskorna blev enklare och ingen marknadsföring och sådär.
Och mycket det här att flaskorna, liksom, som till exempel Biredo och Le Labo, för den del att alla dofterna har samma flaska.
Ja. Och att det är fokus på ingredienserna istället och så.
Mm. Det har varit ett fantastiskt årtionde inom doft. Ja. Vad använder du för dofter nu? Idag har du Biredo, känner jag, på doften.
Nej, jag har faktiskt... jag har ingen doft idag.
Jo, men du måste ha något som sitter kvar i tröja.
Exakt. Jag har, och det är den här Francis Kurkdjian.
Nej, det är mig som Francis Kurkdjian. Aqua Universalis var ju verkligen en sån doft som typ 2011 tror jag att jag liksom föll som en fyra. Mm. Och den, och de gjorde ju också tvättmedel, flytande tvättmedel och sköljmedel i doften Aqua Universalis.
Mm.
Det var för övrigt ett så här ganska kul. Jag tror det var de som gjorde såpbubblor också, parfymsåpbubblor.
Men gud, vad härligt.
Sån här väldigt playful variant av rumsdoft.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Okej, vi går vidare till Paula's Choice BHA-produkt.
Mm. BHA-2-procentaren.
Exakt.
Wow, wow, wow.
Ja, det var ju, när man upptäckte den, det var ju verkligen då man fick lite bukt med porerna.
Ja. Ja, och jag fick ju, för mig var det ju att jag fick liksom bukt med mina plitor, för det var ju liksom under mina så här, under mina aknor, när liksom jag hade mycket, dels hade jag ju så här, alltså jag hade akne som fick behandlas av läkare, men efter det, när det liksom, jag var så här, plitor och finnar och tilltäpptheter, fast man är liksom inte på aknenivå, då var det en sån här holy grail produkt.
Mm. Men den måste ha lanserats prick typ 2010, va?
Jag vet
inte. För jag började nog använda den, jag vet i alla fall att jag började använda den 2010. Typ 2011, början av 2011.
Men var köpte du den då?
På nätet. Köpte jag den.
Ja.
Alltså från USA.
För när var, för jag tror att...
Ja, ja, då är det också jag köpte mycket på eBay. Så här, hur gjorde du på eBay?
Oh, fast det gjorde du för inte så länge sedan.
Nej, jag vet. Alltså det är...
Ja, du har gjort nu när... Ja. När var det du köpte så här bensmink väl?
Mm.
För det var förra året. Men,
för det kom ju inte till Skin City förrän kanske för 5 år sedan eller så.
Nej.
Men innan dess så, jag tror att de hade också en EU-sida innan dess.
Mm. Ja, men det är ju en game changer. Och ja, det här att det var en syreprodukt som jobbade på porer och tilltäpptheter, men också lugnade rodnad och irritation. Mm. Och liksom funkar på... Nästan till alla.
Ja.
Och men, ligger bra i pris.
Ja. Ja, men den är bra. Men jag har faktiskt inte använt den nu på ett tag.
Nej, det har faktiskt inte jag heller. Nu har jag liksom kommit in väldigt mycket på glykolsyra.
Mm-hmm.
Vi kan prata om...
Det kanske är för att vi är lite äldre.
Ja, precis. Det är nu den här tantaluringen här ska försöka rädda läroväskan.
Jag har faktiskt nu, apropå sån syraprodukt, den här Dr. Dennis Gross porserumet.
Uff.
Men den innehåller ju lite BHA-syra. Men den har en mix av olika syror.
Olika syra. Det måste vi snacka om.
Ja.
Jag känner vi måste ha ett lite sånt uppsamlingshit, liksom vad vi har för rutiner nu.
Mm.
För då kan jag också berätta att jag har nämligen en ny minimalistisk rutin som varannan kväll bara är en produkt och varannan bara två, förutom rengöringen. Och det är inte Bioeffekt EGF-serum. Vi snackar retinol, vi snackar glykolsyra och en massa annat.
Oj, det här blir en cliffhanger.
Yes!
Okej, men vi går vidare till en av mina absoluta favoritprodukter som jag köper om och om igen. Mm. Som jag alltid ser till att hemma, får panik. Även om jag testar hur mycket andra liknande produkter så är det ändå alltid den som jag går tillbaka till. Och det är Orbay Dry Texturizer.
Ja, men alltså det... Jag finner inte ens ord. På denna produkt.
Nej, men det är faktiskt helt sjukt att det är typ ingen som lyckas göra den lika bra. För den är både, den torkar upp fett, alltså den är perfekt i min lugg. Den liksom, är som ett torrschampo, den vill ju inte kalla sig som ett torrschampo. Men den ger även lite volym. Den syns heller inte i mörkt hår.
Nej, men alltså man får lite så här, alltså lite så här vindvispad. Mm. Vindvispad textur. För att torrschampo lirar inte alls i mitt hår. Jag har ju så himla men så här, torrt hår och det liksom sväller lätt upp och blir frissigt. Och, men texturizern, det är liksom det är någonting helt annat. Den är dyr.
Mm.
Men den är faktiskt värd varenda krona. För det finns ingenting som kommer i närheten. Gud vad jag blir sugen på den. Och jag sa ju det till dig innan. Att besvikelsen. När jag beställde en sån och så kom den. Att det var något fel i själva den här. Inte pumpen, vad heter det? Asålen. Ja. Så den bara fjuttade ut som en liten sån blöt.
Det är lite ovanligt. Jag hade aldrig råkat ut för en sån dålig.
Men du vet, jag ska ju alltid ha måndagsexemplaret. Det är ju som alla människor som jobbar botox hela tiden. Och blir toppen. Och när jag, du vet, som somras, när halva mitt ansikte hängde.
Ja. Nu går vi till The Ordinary och Budget Beauty som kom. Mm. Och liksom ritade om kartan för...
Ja, det var nog många som pinkade lite i brallan på de stora...
Ja.
De stora skönhetsföretagen.
Estée Lauder var ju också ganska snabb med att köpa upp dem.
Ja, det var de. Men Ordinary, ja du...
Men jag kan absolut använda Ordinary ganska ofta och inte ens tänka på att det är så billigt.
Nej, för det är ju jättebra formuleringar.
Ja.
Sen så är de ju noga med att de vill inte prata om sig själva som ett varumärke som så här, säljer in en ingrediens per produkt. Liksom, bla bla bla. Men någonstans är det ju ändå lite det de är att... Mm. Att aktiva ingrediensen, det är det produkten heter.
Exakt.
Typ niacinamid 10% plus zink 2% eller vad det heter.
Ja, just den har jag använt igår. Ja.
Är det så? Mm. Vilken är din favve annars? Buffé är ju en klassiker.
Den är en klassiker. Absolut, den gillar jag. Men den är niacinamid och sen gillar jag deras cleanser, Skolan-cleanser.
Då kan jag glädja dig med att den kommer ju komma nu i en dubbelt så stor förpackning.
Ja, vad bra, för det är faktiskt en lite mesig förpackning.
Ja, och även de mest populära serumen.
Mm.
Det är en liten miljötanke i det också. Att man får in mer produkt i färre förpackningar helt enkelt.
Ja, jag kan också vara en sån som... Jag gillar deras den här 30-procentiga peelingen. Men vet du vad jag använder den hos oss? På kroppen.
Det är så?
Mm.
Oh.
Jag har den faktiskt sällan i ansiktet. För där tycker jag nästan att den är för stark. Men jag har den på armar och sådär.
Men är du sån som lätt får lite... Får du såna plitor på typ keratosis pilaris?
Lite på armarna. Så där tycker jag att den funkar jättebra. Men sen måste man ju vara försiktig i solen och så sen.
Ja.
Men just nu behöver man inte tänka på det.
Nej, men... The Ordinary var ju så jädra banbrytande i det också att låta produkten i sig ha integritet.
Mm.
Att skala bort allt marknadsföringsfluff och skala bort marknadsföringskampanjer.
Mm.
Förpackningarna var liksom... Det är bara fokus på själva produkten.
Exakt.
Och det ringer ju liksom också in... ett så här tiotalsfenomen att vi alla blev liksom lite kemister och man började prata om vad gör olika ingredienser. Jag tänker liksom när vi började som skönhetsredaktörer, det var ju knappt att man ens själv liksom på allvar visste vad gör niacinamid och i vilka
produkter finns det. Då pratade man mer om så här produkter som, och då var det mycket komplex,
ja.
Det känns ju väldigt omodernt.
Oh ja, och de här blommorna. Anna, kommer du ihåg alla de här blommorna som växte i typ Alperna som kunde vara döda x antal år och sen så tillsatte man något, sen kunde de leva igen.
Mm.
Och då skulle man ju ta den här blommans extrakt ju, och lägga på mänsklig hud för att liva upp den. Det är också så här, den liksom reklamkampanjer. Det var ju också bara så här fokus på, men det var så här fluffiga löften liksom.
Verkligen.
Typ great for silken skin, la la la.
Okej, vi går vidare till en ikon. Bioeffektserumet.
Mm.
IGF.
Mm.
Som ju har då tillväxtfaktorer som hjälper huden. men också väldigt mycket glycerin som bara är så här härligt.
Mm, jättebra fuktgivare.
Mm. Så det tror jag är många upplever som den omedelbara effekten. Att det är bara så här härligt med fukt.
Mm.
Men sen såklart har den då en cellförnyelse och jobbar på det.
En väldigt dramatisk cellförnyande effekt ju.
Mm.
Men jag tror att EGF-serumet från Bioeffekt är ju, det är ju säkert en sån typ av produkt som kommer kännas väldigt relevant nu in i 20-talet också, när mer och mer fokus blir på minimalism och färre antal produkter och liksom rena korta ingredienslistor. För det som är så galet på ett sätt med den här produkten, det är ju att den, man använder bara den, man rengör ansiktet på med den och sen är rutinen klar. Sen har de ju byggt ut serien såklart med morgonserum och liksom med olika produkter. Men Hero-produkten är ju serumet.
Mm.
Den är härlig.
Ja, och sen har vi då K-Beauty.
Från minimalism till
max.
Shit, pommes frites.
Ja.
När 14-stegsrutinen kom till Sverige.
Ja. Nej, men Sydkorea har ju verkligen varit där man har blickat och hämtat inspiration och nya produkter och framförallt sheet masks,
ja.
Mm.
Men också BB creams och cushions.
Ja,
och
hela cushion den här foundation, balmrengöring.
Balmrengöringarna, ja.
Mm.
Och de här lite ingredienser som snigelsekret och den här lilla laxsperma-extraktet, donkey milk. Och. Men vilken var egentligen, vad var den första koreanska trenden som dök upp? Var det BB-cream?
Ja, det var det väl.
Va?
Mm. Men det var ju nästan innan, för det kommer ihåg vi pratade om tidigt.
Men det var ju under de här första åren, när det var mer make-up-fokus liksom. Och alla skulle ha in bokstavskrämer. Det var BB och det var CC och sen kom ju så här DD, II. Alltså det blev ju hela alfabetet. Men sheetmasken, ja, det var väl i mitten någonstans här som den verkligen slog igenom. Och sen kom de här långa rutinerna med layering i många lager.
Mm.
Mm. Hur ofta sheetmaskar du nu för tiden?
Jag sheetmaskade faktiskt i förrgår.
Ja.
Men det var med Reserol sheetmasken.
Ja.
Den är jättehärlig. Mm. Så den har de ju hämtat inspiration från Sydkorea.
Mm. Det är många också som tillverkar sina sheetmasks i Korea. Jag var ju i en sheetmaskfabrik. Jättespännande.
Vilken är din favorit?
Alltså jag älskar ju Dr. Surical.
Ja, som hette Lee Jiham.
Ja, som hette Lee Jiham. Nu blev jag så osäker. Jag bara, var det som hette By Wishtron? Nej, det är inte By Wishtron finns kvar. Det hette Lee Jiham och heter nu Dr. Surical. Och man använde de här hörlurarna för att skapa jont och fores.
Ja, just det.
Mm. Som du och jag älskade. Mm. Eller älskar. Men jag tycker fortfarande det är väldigt bra sheet masks. Och Dr. Yart.
Ja, den här rubber mask.
Mm, den är härlig.
Den är härlig.
Och sen älskar jag Tony Moly's med, som heter Snail Bee mask kanske.
Jag gillar den här Too Cool for School äggmasken.
Ooh, ja. Mm. I mean, K-Beauty är roligt.
Mm.
Det börjar kanske kännas, alltså till viss del att just det här med 14-stegsrutinerna och sånt kommer hamna lite ur synk med tiden.
Men det kommer det.
De har ju säkert också planer för spännande multiprodukter. Och,
exakt, det tror jag verkligen.
Och innovationer. Det är ju extremt innovationsdrivet.
Mm.
Okay. Är vi inne på bubblarna nu?
Ja, vi
har
inne.
Tagit?
vi har gått över 10, men vi fortsätter med 2 till i alla fall.
Ja.
Stora så här, ögonskuggspaletter.
Ja. Yeah.
Det blev ju också. Typ Urban Decay naked-paletterna som nu finns i massa olika varianter. Tarte älskar jag.
Mm.
Sen alla de här, så här kändismärkena, men typ.
Ja, men alla de här, alltså Instagram.
Kylie Jenner-paletterna.
Ja.
Och Lipkitten och allting sånt.
Och Linda Hallbergs första palett var ju också... som ju var tänkt att kunna användas både på ögon och kinder. Och blandas till läppar tror jag också. Mm. Men att make-up influencers har gett ut sina paletter. Huda Beauty.
Just det. Mm. Men ska vi prata om en make-up-produkt som jag kanske använt mest av allt under hela 2010-talet?
Mm. Samma här. Jag har den nästan utan undantag varje dag. Ja,
Chanel Le Beige.
Le Beige.
Som är liksom det här superskira solpudret.
Mm. Alltså det är den här paradoxen. Det är solpudret som inte är ett solpuder.
Exakt.
Utan liksom, jag tror tanken var ju att fånga den här sportigheten. Mm. Som Coco Chanel hade efter sina weekendresor i, vad var hon? Deville och Biarritz och vad hon...
Men det var ju också helt revolutionerande för det var ju skirt och matt. Innan dess så var det ju antingen så var det så här Guerlain's terrakottapuder. Mm. Eller liksom något så här jätte, liksom guldbronsglansigt.
Ja.
Som inte blev så naturligt på huden.
Och det här är ju liksom en solpuderprodukt som ju inte ens är ett solpuderprodukt. Men som man faktiskt kan ha hela året bara för att liksom alltså värma upp ansiktet lite.
Mm.
Det är som så här contouring utan contouring. Det är så jäkla svårt att så här förklara egentligen. Alltså att kategorisera. Nu pratar vi ju då om Le Beige, liksom ursprungliga pudret. Nu har det ju knoppat av sig till en massa produkter.
Och jättemånga varumärken följde ju ganska snabbt efter.
Mm.
Och skapade liknande solpuder.
Men ingen kan göra det lika skikt.
Nej.
Bara den här beige dosan.
Exakt.
Bara där liksom att Chanel gick ifrån sin det här monokroma med svarta höglackerade doser till liksom den här beige. När var det den? Det var också typ 2014, 13 kanske.
Ja, något sånt.
Och som om inte den här liksom tomtesäcken av ikoner vore nog så har ju vi snott ihop en tävling!
Ja!
Som jag tror är skönhetspoddens första tävling.
Ja, i princip. Ja, det är
i alla fall den mot som avsändare.
Ja, absolut.
Där vi har ett kit med flera av de här ikoniska produkterna som vi tävlar ut. Och ni tävlar på Instagram. Ja. Ni går in på min Instagram, Marie_Galgren och Anjas, Anja Skeppegran.
Exakt.
Och ni har fått ledtrådarna till frågorna i avsnittet.
Precis, så... Lyssna kanske igen på avsnittet.
Ja.
Eller så här, gå in på vår Insta, läs instruktionerna och så var med och tävla.
Helt enkelt. Och tävla verkligen, för det här är så här... Ja, men det är som att få en bucket list i fysisk form.
Ja,
det är verkligen. Det är allt ni behöver för att segla in i 20-talet.
Ja.
The best of 10-talet.
Mm.
Du. Och vi ses ju faktiskt redan nästa vecka, för det här var ju ett bonusavsnitt.
Exakt, och då har vi Johanna Gilbro med oss.
Ja, hudbibeln Johanna. Och det kommer bli extremt matigt och spännande och vi kommer dyka ner bland bakterier och annat och senaste forskningen.
Ja.
Så att vi ses då.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.